Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Även den här veckan är vi sponsrade av IVT värmepumpar.
Så här skriver de: välbyggda och beprövade värmepumpar från Sverige med hög kvalitet och lång livslängd, anpassade för att göra livet bekvämare och spara pengar varje månad året om.
Och just nu så har de en kampanj med fina rabatter. Man kan säga faktiskt att de bjuder på varmvattnet i 4 år.
Nej, det gör de väl inte. Man kan få upp till 10 000 kronor i rabatt.
Jo. Så... Men det motsvarar snittförbrukningen av varmvatten för en familj i Sverige.
Okay.
Med elpris, elområde SE3.
Okej. Okay. Yeah.
Hundratals bad, tusentals duschar du. Oh, vad skönt.
Ja, du älskar ju att duscha.
Du kan duscha för en hel familj själv.
Rabatten gäller i april månad.
Och vänta, vad kan jag göra? Jag kan tvätta mig.
Ja.
Jag kan ha sån här badbomb.
Ja,
bubbelbad kan jag ha.
Ja,
jag kan bada med någon jag tycker om.
Rabatten gäller i april månad för bergvärme, jord- och sjövärmepumpar samt luftvattenvärmepumpar. Läs mer och utnyttja rabatten på ivt.se/Anders och Mans.
Och då är det Anders, OCH Mans.
Eller kontakta din närmsta IVT återförsäljare.
Fråga Anders och Mans.
Varmt ska ni vara och hjärtligt välkomna till podden Fråga Anders och Måns. Det är ett nytt år.
Ja!
Vad härligt. Hjärtligt välkomna till det nya året, säger jag till dig Måns. Och jag säger det till er som kanske lyssnar på det här vi har att säga. Har det hänt något den senaste tiden?
Ja, men först och främst, har du något nyårslöfte?
Ja, det är jävligt deppigt.
Att du ska sluta träna?
Nej.
Att du ska dricka mer alkohol?
Att jag ska inte dricka alkohol när jag i grund och botten är lite ledsen.
Okej, vilket sätt att börja den här podden.
Ibland så har jag en grundledsenhet i kroppen som jag är ganska bra på att dölja. Och när den har blommat sig stor, så då ska jag inte dricka alkohol. Det är mitt nya nyårslöfte. För ibland så blir jag lite... det blir lite för stora känslor.
Och för de nu som lyssnar som blir jätteoroliga för dig, så ska vi säga att...
Jag mår ganska bra.
Ja, och att alkohol inte är ett jättestort problem för dig.
Absolut inte. Nej. Men jag har insett, om man umgås med mig får man mycket.
Och ibland får man det.
Ibland får man mycket.
Mycket av lite allt möjligt.
Man får mycket känslor också. Och ibland så behöver de känslorna inte den extra hjälpen som alkohol kan innebära. Så det är mitt nyårslöfte. Har du ett nyårslöfte?
Att jag ska dricka mer alkohol när jag är ledsen.
Det är ju
så
det.
Att jag blir lite glad.
Vilket sammanträffande, det är ju tvärt emot mitt.
Nej, vet du vad?
Nej.
Det är lite samma som du, det här året ska gå i hälsans tecken.
Ja, det är inget unikt nyårslöfte.
Nej, är det inte, men för mig är det nog unikt. Både den fysiska och den psykiska, jag ska försöka jobba lite mindre.
Ja.
Jag ska ha rutiner, det kommer gå dåligt.
Ja, det vet jag redan.
Mobiltelefonen är förbjuden i sovrummet.
Nej, det tror jag inte på.
Och så ska jag försöka börja röra på min kropp på något sätt igen. Jag har inte riktigt bestämt vad det blir, men något ska det bli.
Allt det här är bra. Du hör att jag raljerar, men du vet att jag stöttar allt du säger.
Du vill väl att jag ska leva länge?
Jag vill inte leva ändå utan dig, Måns.
Tidigare i podden så har jag berättat att både min torktumlare och mitt kylskåp har gått sönder nyligen här.
Ja, det var riktiga kioskvältare.
Ja, bara en vecka eller två emellan också.
Ja.
För några dagar sedan så gick min tv sönder.
Nej.
Eller sönder och sönder. Den visar bara kanal 1. SVT 1, det går inte att zappa.
Nej.
Men av alla kanaler som finns,
ett bra val.
Så är jag nöjd att det blev just den där kanalen. Jag har haft den här tvn i 10 år kanske.
Mm.
Jag tittar sällan på tv, jag kanske tittar 30 gånger på 10 år. Så jag har ju inte slitit ut tvn. Men jag har märkt att sen min tv gick sönder häromdagen så har jag tittat mer på tv.
Va?
Tidigare hade jag alla kanaler man kan tänka sig, och Netflix och HBO Max och Sky Showtime. Och jag hade hela världens utbud av rörlig bild att välja mellan.
Aha.
Men tittade inte. Nu när jag bara har kanal 1 så tittar jag. Det är som att det är skönt att slippa den här valfriheten.
Ja, jag vet precis. Det är som att läsa papperstidningen. Jag slår upp tidningen och så, det här ska du läsa, säger tidningen till mig. när jag läser tidningen på min telefon så måste jag läsa, ska jag läsa det där eller det? Nej, slå upp tidningen, det här, nu ska du läsa om ett jordbruk i Sveg. Jaha, ja, det var det blev.
Ja, nu är det någon högpresterande kvinna med stram blond hästsvans på våning 6 i TV-huset i Stockholm som bestämmer vad jag ska titta på.
Kanon.
Och det passar mig ut.
Ja, det förstår jag väl.
Det är som när man var liten och ville se 3 minuter Tom och Jerry men tittade på hela Godmorgon Sverige eller Söndagsöppet. Jaha. Man fick se en intervju med PC Järsild. Man fick läsa lite om färglära. Man fick se 5 minuters gympa med Susanne Lanefelt.
Framförallt så fick man se Tollarpan lilla piano.
Exakt. Ja. Allt det här som man som 6-åring inte trodde att man var intresserad av.
Nej, men allmänbildad man blev.
Exakt. Man är tacksam nu i vuxen ålder att man har lite koll på de där grejerna.
Och att du har gemensamma referenser som Hallå Sverige med Sten och Stanley. Som vi tvingades se därför att det var det enda som tv visade.
Så jag kan inte laga min tv.
Annars hade vi aldrig haft inslaget skicka in en väst när vi gjorde ett tv-program. Sten och Stanley i programmet, alltså Hallå Sverige, hade ett inslag som hette Skicka in en väst. Som gick till så att folk fick skicka in en väst till tv-programmet och då visade Sten och Stanley upp en väst.
Ja, det blir kanske så att jag inte lagar
hade
min tv.
Hade du så här i vuxen ålder med ditt utbud av alla världens kanaler och tv-serier och filmer? Nej, jag ska nog se det här när Sten och Stanley visar upp en väst någon har skickat in. Nej,
men
nu,
det
är
det,
nej, men nu är du glad att du gjorde det.
Så jag kan inte laga min tv?
Nej, gör det inte.
Nej. Men mitt kylskåp måste jag laga.
Ja, man vill ju ha juice.
Anders, vad har hänt dig sist?
Ja, det har ju varit jul och vi måste ändå gå igenom det lite snabbt.
Just det, fick du presenter?
Absolut.
Jaså, ja. Vi ger inte presenter.
Nej, men vi, i vår familj så har vi bestämt att vi ger bara pocketböcker.
Okay.
Så jag fick 3 pocketböcker.
Ja, perfekt.
Och en har redan läst ut. Men det har ju varit jul och jag har ju nämnt tidigare att jag är ju inte ett stort fan av julen. Julen förvandlar människor. Människor jag verkligen älskar till människor jag stör mig på. Och det ska ju noga understrykas att det här gäller ju i allra högsta grad mig själv. Jag blir mitt allra sämsta på jul. Jag blir sur, stressad och putt.
Mm.
Nu lever jag sedan något år tillbaka med en kvinna som är min motsats. Min julmotsats. Hon älskar skiten.
Mm.
Hon älskar jul och hennes knep är att man ska börja i tid.
Nej, 22 kan man börja spela julsånger.
Nu tänkte jag att jag skulle försöka med hennes sätt. Mm-hmm. Ingen stress, jag ska fixa i tid, njuta. Jag köpte en julgran redan 1 december. Jag klädde min julgran den 3 december. Jag satte upp julstjärnor, julstakar. Jag gick upp på morgonen och tillsammans med mina numera tonåriga barn.
Jag har glömt sätta upp adventsstaken.
Ja, nu är det för sent. Jag såg julkalendern tillsammans med mina nu tonåriga barn. Vi åt pepparkakor framför tvn, tittade på Trolltider. Allt gick bra och jag var positivt överraskad.
Mm-hmm.
Vi kan det här ju. Grattis till oss. Sista veckan innan jul så var barnen hos sin mamma och jag var hos min kärsta i vår lägenhet i Stockholm. Och nu tänkte jag, nu kan jag det här, nu kör vi. Det var julmusik 24-7.
Aha.
Det var glugg, det var tända ljus, det var Peter Jöback och Ohelga natt.
Okay.
Framförallt så köpte vi 2 tomtepyjamasar.
Förlåt, pyjamas-set med tomtar på, som är röda med tomtar på.
Ja, ja, alltså någon slags...
Alltså,
någon slags slags sparkdräkter i tomtemönster.
Nej.
Någon slags jul-one-piece.
Oh.
Lite för stora, röda, men så att säga hängande stjärtar. 2 medelålders människor i likadana sparkdräkter med tomtar och julgranar. Nu var det ju inte meningen att någon skulle se oss. Såklart. Vi var ju nästan, om man tittar på oss, nästan lite snuskiga.
Snuskiga som är äckliga.
Ja.
Varför det?
Jag tar bilden igen. 2 likadana medelålders människor i julsparkdräkter med tomtar och julgranar. Lite hängande stjärtar. Peter Jöback på radion. Det var lite äckligt.
Okej.
Okay. Det var inte meningen att någon skulle se oss.
Nej.
Så blev det inte.
Fick ni besök?
Jag kan säga att det är julens vackraste minne. När min kärstas 2 tonårsdöttrar kom hem och så mamma och mammas nya kille i sparkdräkt. Jag kan förstå att de hatade. Hatade vad de såg.
De var tvungna att hacka ut sina ögon, ja, med en penna.
Dessa 2 i grund och botten underbara tjejer sa så här: Fan,
fan, vad vidriga ni är. Varpå den andra dolde sina ögon för att slippa se oss. Det var ju 100% förståelse från mitt håll. Så det är mitt tips. Nu kan vi släppa julen och ett år framöver göra det vi har satt att göra, det vill säga svara på lyssnarfrågor så gott vi kan. Frågor som kommer till adressen fraga@andersomhans.se.
Och så kommer det en bild i våra sociala medier.
Det gör det inte. Nej.
En One Piece
det
med
finns,
tomte.
Det finns motiv. Bilder, men de kommer ingen någonsin få se.
Vi får se. Han drömmer om en älg, han vill tämja och spänna
för släden ett flott ekipage. Då kör vi igång. Dagens första fråga har du hand om, Måns.
Ja, den kommer från Sören och det kräver lite skådespeleri.
Sören är ju ett namn som man tycker om, alltså.
Sörens fråga kräver lite skådespeleri när man läser ut det. Jag gör mitt bästa.
Jaha, nej, men du är ju lite av en dag. Du har ju framträtt i som hockeypappa i TV. Du är ju skådespelare.
Hej på er. Apelsin är ju gott. Apelsinjuice? Mumseli mums.
Oj.
Men apelsin eller apelsinjuice efter tandborstning? Äckligt! Varför? Sören.
Ja, det är bra skådespelat, Måns.
Känner du igen detta, Anders?
Absolut, det är jätteäckligt med apelsin efter tandkräm.
Vad tror du det beror på?
Tandkräm alltså, innehåller ju mint och mentol då, och det aktiverar ju de här kylgrejerna i munnen.
Just det. Det känns ju som att...
Det blir lite kallt där.
Kallt, ja.
Och apelsin då som är surt. Ja. Surt, det kanske är surt och kallt. Låter ju inte så gott kanske. Ja, jag spånar här.
Ja, men något med kemi.
Och receptorer.
Just det, bra, bra. Vi börjar med en molekyl som heter natriumlaurylsulfat. Eller natriumdodecylsulfat. Och den här molekylen är jäkligt bra på att få saker att skumma.
Ja, den finns i tandkräm såklart då.
Ja, den finns i nästan allt som vi vill ska löbra. Ja. Shampoo, tvål, badskum, rakläder, diskmedel.
Säg igen vad den hette.
Den har två olika namn. Natriumlaurylsulfat eller natriumdodecylsulfat. Mm. Och det finns också i tandkräm. Och det här gillar man ju, det härliga skummet. Annars har du provat tandkräm utan skum någon gång.
Ja, inte bra alls. Det känns inte som man blir ren på samma sätt.
Nej, det rinner liksom ur munnen ner på tröjan när man håller på att borsta.
Ja, men det är stusch. Ja.
Så natriumlaurylsulfat älskar man ju. Men den skumma molekylen har en bieffekt. Mm-hmm. Den påverkar våra smaklökar. Vi repeterar smaksinnet lite snabbt. Knottrorna på tungan består av smaklökar. Man har mellan 2000 och 4000 sådana här smaklökar. Varje smaklök består av 10-50 smakreceptorer.
Och det är inte så länge har man kommit på att man känner smaker på olika ställen på tungan, va?
Nej, men exakt. Alltså, så här.
Förr trodde man att det fanns olika områden. Så är man, nej, så är det inte längre.
Varje receptor kan uppfatta en av de fem smakerna vi kan uppfatta, sött, salt, surt, bäst och umami. Och det var därför den här faktoiden som du pratar om fanns, att tungan är uppdelad, att olika delar av tungan bara kan uppfatta en viss smak. Man tänkte att receptorerna för sött liksom bara satt längst fram på tungan, och receptorerna för bäst bara satt längst bak på tungan och så vidare.
Och jag minns till och med från mina skolböcker kartor på tungan.
Exakt. Men nu vet man att det inte är så. Alla sorters receptorer sitter utspridda på hela tungan. Så kan det vara att de kan sitta lite olika koncentrerade på olika ställen. Men, det är en faktoid. Det var smaksinnet. Lödermolekylen natriumlaurylsulfat påverkar smakreceptorerna. Munnens receptorer för söt smak hämmas, medan receptorerna för beskt stimuleras.
Mm-hmm.
Om man då dricker ett glas apelsinjuice efter tandborstning, så kommer man inte känna den söta smaken från juicen nästan alls. Medan den beska smaken i citronsyran som finns i apelsinjuicen kommer förstärkas. Och det är därför det är så äckligt att dricka juice efter att man har borstat tänderna.
Bra svar, och generellt så är det ju så att man tycker att det är godare med sött än beskt.
Det kanske finns någon där ute i vårt avlånga land som föredrar beskt. I så fall, hör av dig och berätta om ditt liv. fraga@andersochmans.se med fokus på det här då, att du älskar beskt. Ja, så du, man ska bli farsa.
Gråter du, det är ju ball. Det ska återigen handla om förpackade livsmedel.
Ja.
Ja, det handlar det väl inte så ofta om, men jag säger, hej bästa podden, jag har en fråga. Varför är ofta ölflaskor i glas gröna och inte bara transparenta? Med vänlig hälsning Emil från Åtvidaberg.
Ibland är de bruna.
Åtvidaberg, det är bra stad.
Ja.
Fotbollslaget har vi såklart.
Ja.
Och så facit.
Just alltså skrivmaskinerna.
De facitföretaget som inte trodde på det här med datorer och ordbehandling. Nej, vi satsar på skrivmaskinen. De störtade ju ganska hårt. Och så har jag spelat punk under ICA i Åtvidaberg med bandet Dead Cemetery.
Död kyrkogård.
Ja, alltså fritt översatt Död kyrkogård. Ja. Bra namn på det bandet. Tror du de spelade hårdrock eller sval soul?
Jag tror de spelade hårdrock.
Ja, det var rätt, rätt svar, ja. Du och jag har också varit i Åtvidaberg.
Jasså.
Kort, det var mest på genomresa när jag hade försökt lära dig pimpla i Österbymo. Och inte minst så har jag nästan blivit lurad att köpa en överprisad Ford Agria i Åtvidaberg.
Okej, massa spännande information om Åtvidaberg.
Nu skulle det ju inte handla om Åtvidaberg. Varför är ölflaskor gröna var ju frågan.
Ja.
Och det ska ju sägas, precis som du sa, att ganska ofta är de också bruna.
Mm.
City Magazine lär mig. Redan för nästan 200 år sedan komma på att genomskinliga flaskor inte är så bra om man ska spara öl. Man antog att en trolig orsak var exponeringen för
solljus.
Precis. Ölproducenterna kom fram till att bruna, men speciellt gröna flaskor bevarade kvaliteten på ölen mycket bättre.
När jag var liten så arrenderade vi en hästhage och där hade någon för flera hundra år sedan alltså använt den lite som en soptipp och grävt ner sopor. Och då tyckte jag var spännande att gräva upp de här
soporna
som var flera hundra år gamla.
Uh-huh.
Och då hittade jag väldigt, väldigt gamla flaskor.
Uh-huh.
Och de var också gröna.
Idag vet man att det är just de ultravioletta strålarna som bryter ner alfasyrorna från humlen. Och det blir en kemisk reaktion och med svavlet i ölet och det, då blir ölet inte gott och förstörs. Öl vill inte ha solljus alltså. Och där har du likheten som du har letat efter mellan öl och silverfiskar. Om du ska skriva ett quiz, där har du fråga 4. Vad är likheten mellan öl och silverfiskar? Ja, båda skyr solen.
Ja, det var de gamla silverfiskarna, de här nya supersilverfiskarna.
Ja.
De är idag aktiva också. De
fråga 4, vad är likheten mellan öl och de gamla silverfiskarna?
Ja, så får det ju vara. Det
nu har ju silverfiskar bättre liksom sätt att gömma sig. De går ner och gömmer sig i fuktiga avlopp.
Det är sällan öl gör det.
Ja, öl har ju som bekant inte fötter. Så där hjälper man alltså öl med hjälp av en grön flaska. Men principen, den är samma.
Mycket man läser i det här avsnittet. Av
gröna tryckte, trodde de här bryggarna för 200 år sedan. Det var det bästa. Och det trodde ju också City Magazine.
Ja.
Dagens Nyheter skriver redan 2002. Öl mår bäst i...
bruna.
Yes.
Ja, men ju mörkare desto bättre. Eller?
Det är branschen enig om, skriver Dagens Nyheter.
Ja.
Ölet smakar bättre eftersom det är ljuskänsligt och den bruna färgen släpper in mindre ljus. Men det säljs ändå enorma flaskor.
Enorma
mängder flaskor öl med grön färg. Varför är det så, Mons?
Ja, de finns i omlopp, jag vet inte. Ja. Och sen så man ska återvinna och smälta ner sig den där gröna färgen.
Ja, en kvinna från Prips berättar att vi ska bara ha bruna flaskor, säger man på Prips. Man tillverkar bara brunt. Men eftersom en flaska har en livslängd på 5-10 år så tar det sin lilla tid att få genomslag.
Hmm.
På Spendrups, den tekniska konsulten Ulf Blanche menar att det är marknadsförarna som gillar gröna flaskor. Han säger så här, Ulf Blanche.
Blanche, som för övrigt betyder?
Kort Blanche, alltså...
Vitt,
ja. Ulf Blanche pratar om gröna.
Ja, det trodde inte Ulf att vi skulle säga hans namn så många gånger i den här podden.
Och här kommer det igen. Ulf Blanche säger att för 20 år sedan började läcka in gröna importflaskor.
Nej.
Och de tyckte marknadsförarna var ärtigare. Och så satte man igång...
De är ärtigare i färgen åtminstone.
Sen berättar Ulf Blanche om flaskfusk.
Jaha.
Carlsberg och Heineken, där är ju den gröna flaskan liksom en del av varumärket, eller hur?
Ja.
Och i sina hemländer så säljs de här i tjocka, tjocka glasflaskor. De är så gröna så att de är nästan svarta. Men bara exportölet går i tunna gröna engångsflaskor. Men paketeras ju då i kartong så solljuset kommer inte ut. Men så fort de har kommit upp i hyllan...
Solljuset kommer inte in. Det är inte så att solen är inne i en förpackning.
Solljuset kommer inte in. Men så fort de kommer upp i hyllan så förstörs ölet ganska fort. Därför ska man vara noga.
Och det säger då en konkurrent till just de här ölmärkena. Kanske.
Ja, så säga Ulf Blanche. Om man gillar öl, med eller utan alkohol, så ska man välja öl i så mörk flaska som möjligt. Eller...
Burk.
Burk, ja. Och jag tror faktiskt att burk är ett bättre miljöval om man nu återvinner den.
Okej.
Det tror jag att jag har hört ganska nyligen. Men där får man gärna informera mig vidare via fraga@andersomhans.se.
Det satt en konstig gubbe på en äng och drack en öl. När ölen var slut satt han kvar där med en burk.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Den här veckan så sponsras podden av IKEA.
Jag bor ganska stort. Jag är intresserad av heminredning och har ett stort fint vardagsrum. Där är vi aldrig. Man kan ha ett palats. Ändå är det i köket man kommer att hänga. Anders, om du flyttar in i Taj Mahal, var tror du att du och kidsen kommer att hänga?
I köket.
Därför är det viktigt att köket funkar. Och det här är ju IKEA experter på.
Just det. Om man ska bygga om så kan man boka då planeringshjälp med en köksspecialist på ett IKEA-varuhus eller online.
Ja, men man kan också få hem dem.
Förlåt?
Specialisten kommer hem till dig, mäter upp allting på plats, kan se det i verkligheten, kanske tejpa upp på golvet, detta vet jag inget om.
Det är ju trevligt med besök. Måste man bjuda på något kaffe så kanske någon liten kaka?
Detta framgår inte, men det är väl vanligt hyfs.
Perfekt ju. Om man ska spela bridge till exempel och så är man en person kort. Vips! Ha, ringer in en köksspecialist från IKEA.
Jag tror bara man får använda dem till att planera kök. Normalt kostar det här 995 kronor för hem en köksspecialist. Men om man är eller blir IKEA Family-medlem och sen handlar ett komplett kök efter mötet så kostar det ingenting.
Läs mer om det här och få köksinspiration på ikea.se/kök. Vi är tillbaka.
Det är inte alltid som våra lyssnare litar på oss, Anders.
Va?
Utan fortsätta att läsa på och leta information själva. Och det är ju så här, vi vill ha det. Vi vill göra dig nyfiken att veta mer. Det är därför vi kallar på den ett diskussionsunderlag.
Ja.
Niklas mejlade och tipsade att vi skulle lyssna på det senaste avsnittet av Dick Harrisons radioinslag Dick svarar.
Mm.
Så det ska vi väl göra.
Dick Harrison svarar på dina frågor om historia om du skickar dem till historia@sverigesradio.se. Det har Magdalena Elversson gjort. Hon har hört Anders och Måns prata om att Egyptens pyramider inte byggdes av slavar utan av folk som faktiskt fick lön för sitt arbete. Men stämmer verkligen det här, undrar Magdalena. Och Dick Harrison svarar.
Ja, Anders och Måns har helt rätt. Det finns ingenting alls som tyder på att de byggdes som slavar.
Och det är ju ändå skönt att få sina fakta vidimerade av Dick Harrison som professor i historia. Och det är ju inte omöjligt att jag hade hittat faktat i en krönika som kanske själva Dick Harrison hade skrivit
kanske
i Svenska Dagbladet.
Nej.
Jag är en av dem som slavar på kung Keops pyramid.
Ja, just den här gången blev det rätt.
Mm-hmm.
Men det finns också saker som har blivit fel.
Jaha.
Eller hur, Anders?
Ja, det har hänt. Ja, absolut.
Pling.
Pling.
Återkoppling.
Jag pratade om varför man säger och om huruvida man blir snäll av pepparkakor. Det fanns lite olika teorier. Det mest troliga var att, pepparkakor hade använts som medicin av medeltida nunnor. Den sämsta teorin var väl den att kakor förr var inget för män. Men pepparkakor var ju så kryddiga och busiga så att det gick bra för män att äta även dem. Och om kakor var mesigt så kunde kakor göra män mesiga och alltså snälla. Usel teori. Så här skriver hur som helst Kattis. Hej Anders och Måns och tusen tack för en magisk podd. Att man blir snäll av pepparkakor beror, enligt mina källor, det vill säga mamma och mormor, på att de innehåller bikarbonat. Och bikarbonat lindrar matsmältningsbesvär och gaser, sägs det. Om man har ont i magen så är det svårt att vara snäll. Då hjälper pepparkakor alltså. Det är min teori och den har jag trott på hela mitt 52-åriga liv. Med vänlig hälsning. Kattis. Hej! Angående pepparkakor och snällhet från ett annat avsnitt. Pepparkakornas krydder sätter igång magen så man blir snäll i ordets ursprungliga betydelse. Alltså snabb, rask. Alltså pepparkakor gör magen snabb,
som
snäll.
Som i tysk kanske snäll.
Därför har de använt som medicin gissningsvis mot förstoppning. Alltså det är snabbkakor, snäll.
Ja, ja. Intressant.
Där hade ni lite nya teorier. Välj den ni tycker är bäst. Man vet nämligen inte riktigt vilken som är sann.
Återkoppling. Så här skriver Jakob. Hej Sveis! Idag startade det senaste avsnittet av er podd. Strax därefter sa min sambo till mig att tvättmaskinen larmade för något. Jag kom in i badrummet samtidigt som Måns berättade om elektroluxaren. Jag läste felkoden och hörde om Måns torktumlare. Felkoden betyder att det var stopp i avloppspumpen. Måns berättade att han blåste i sin avloppsslang. Jag blåste i min avloppsslang. Nu funkar tvättmaskinen. Jakob?
Ibland så gör vi nytta.
Det är roligt att podden utvecklas. Ja. Nu är det inte bara en populärvetenskaplig humorpodd.
Nej, det är också en vitvaruhjälptjänst.
Fråga Anders Måns om vitvaror.
Vi går vidare med något som är både återkoppling och en fråga. Hej bästa Anders Måns och tack för bästa podden. Se alltid fram emot lördag förmiddag. I avsnitt 95 ställde Måns den försynta frågan, vad är det för skillnad på sylt och marmelad? Var väl han blivit tämligen bryskt besvarad av Ankan.
Som vanligt.
Som bara sa att det har med sockerhalten att göra. Vet att Ankan är en god människa med ett stort hjärta. Men där var du onödigt kort i tonen mot din vän Måns. Faktiskt.
Jag kan bara hålla med.
Vi kan ju lyssna hur det lät.
Fråga 3.
Nej, vad är det för skillnad på sylt och marmelada?
Det tror jag är sockerhalten. Tjena, lyssna på en annan podd.
Ja, nej, det var inte trevligt
sagt. Rätt sagt, otrevligt.
Ja, förlåt, kära du. Brevet fortsätter. Måns blev uppenbarligen helt perplex av det bryska bemötandet av sin högst relevanta fråga, varför den självklara följdfrågan uteblev. Nämligen den, hur mycket socker krävs det i procent för att en sylt ska övergå till marmelad?
Det var det jag hade på tungan, men jag vågade inte.
Nej, och det ska sägas här också, att, och det tycker jag framgår av det lilla klippet, att jag visste inte. Jag tyckte det framgick att jag gissade att det hade med sockerhalten att göra. Jag fortsätter istället brevet. Följdfråga. Lättsockrad marmelad, är det i själva verket sylt då? Ha det så gott, vänliga hälsningar, Nisse.
Ja, det var ju en relevant fråga.
Vad är skillnaden mellan sylt och marmelad? Har det verkligen med sockerhalten att göra? Så här skriver en sockerproducent. Traditionellt är skillnaden mellan sylt och marmelad konsistensen.
Mm-hmm.
Ja, och det känner vi igen, Måns. Marmelad är ju lite syltens alladåb, eller hur?
Att
den är lite dallrigare.
Den är dallrigare.
Marmeladen är lite syltens sylta. Sylta är äckligt då.
Ja.
Det fanns på julbordet. Det är vidrigt.
Ja.
Jag brukar tänka att det är lite som en trafikolycka i gelé.
Fy.
Marmeladen brukar alltså, läser jag vidare, vara lite fastare än sylten. Och det här beror på att de frukter man oftast gör marmelad av innehåller pektin.
Just det. Och nu ringer det en klocka.
Ja, och pektin, det är, utvinner man ju ur frukters skal, citron, citrusfrukters skal, som just förtjockningsmedel. Men jag hade, Måns, inte helt fel. Traditionellt brukar marmeladen innehålla 50% socker och 50% bär, medan sylten är lite mer varierande.
Mm-hmm.
Sen fortsätter sockertillverkaren. Nu för tiden är skillnaden inte lika stora, då det görs lättsockrade sylter och marmelader. Så där har vi egentligen svarat på hela frågan. Men sen blir det verkligt spännande sedan Gott att äta reder ut det här vidare.
Gott att data.
Det är viktigt att notera att termen sylt ofta används som ett övergripande begrepp som inkluderar både sylt och marmelad.
Mm.
Det här kan leda till ytterligare förvirring bland konsumenterna.
Livsfarliga missförstånd.
Alltså, man kan hävda att marmelad är en form av sylt och att sylt är någon form av paraplyorganisation för olika söta geggor. Är du också, säg chutney, är det också en sylt då? Jag vet inte.
Ja, jag vet. Är det ett innestål för sylt, chutney?
Det är rörigt.
Det kan det ske som när man säger salamikorv eller salsasås. Om man säger chutneysylt så är det en taftologi.
Ja. Vilken är mest poppis, undrar ingen. Vad tror du? Vem är mest poppis, sylt eller marmelad?
Ja, men vad är det för fråga? Jag vet väl inte.
Jo, enligt undersökningar är sylt mer populärt än marmelad bland konsumenterna.
Okay.
Gott att äta refererar till en undersökning från 2019 som visar att 65% av konsumenterna
har stoppat folk på stan. Hej, vad föredrar du, sylt eller marmelad?
65% föredrar sylt över marmelad. Själv tillhör jag ju marmeladgänget.
Okej.
Okay. Ja. Sen kommer en underbar rubrik. Historisk genomgång av för- och nackdelar med sylt och marmelad. Man gillar ju sedan gott att äta, så vi kör.
Historisk genomgång av för- och nackdelar med sylt och marmelad.
Historiskt sett har sylt och marmelad varit populära konserveringsmedel för att förlänga fruktens livslängd. En nackdel med sylt och marmelad är den höga sockerhalten.
Just det.
Det var historisk genomgång av nackdelar med sylt och marmelad.
Det visste vi.
Sista fakta om sylt och marmelad då. Du som var så nyfiken. Det ska sägas att enligt den engelska traditionen är marmelad sylt som görs enbart på citrusfrukter. Hoppas du är nöjdare nu, Nisse. Och förlåt följdfrågan. Alltså lättsockrad marmelad, det är också marmelad.
Så Lady Marmalade
mm.
och har något med citrusfrukter att göra då?
Ja. Oh, det var kanske inte det intressantaste inslaget jag gjort, men vi hade väl trevligt när jag pratade med oss.
Det hade vi. Det har vi alltid när vi sitter här i studion tillsammans.
Ja. Next up!
Nu har du blivit sådär överupptänd igen.
Det är nu jag inte ska dricka alkohol.
Är du ledsen?
Nej. Men nu får jag dricka alkohol.
Nu får du dricka alkohol. Ja. Men kanske ändå kan vänta en liten stund
till. Absolut.
Vi ska byta ämne.
Sen skriver Martin, hej Måns och Anders. För några/många veckor sedan pratade ni om hur många spindlar man råkar svälja när man har öppen mun. Det vill säga inga alls. Men det lät på er som att man aldrig sväljer spindlar.
Nej.
Och det kan väl inte stämma. Jag tänker att man sväljer en massa spindlar och annat små knytt när man till exempel äter vilda bär, svamp, frukter och sallad i grönsakslandet. Mm-hmm. Det fick mig att undra, hur mycket spindlar, insekter och maskar äter man på ett liv? Och vad är bästa födan om man oavsiktligt vill få i sig lite extra proteintillskott? Tack för en härlig podd, Martin.
Kommer du ihåg, för jättelänge sedan så intervjuade vi en man som var fruktarian.
Just det, bara åt frukt.
Ja, och han hävdade ju då att han fick alla proteiner i sig via typ små spindlar och skalbaggar som fanns på hans frukt.
Vi intervjuade också luftarianer, ja, som bara åt luft.
Ja, men de tog en macka ibland också för att kroppen var så van vid det. Men egentligen behövde de inte.
Tack för frågan, Martin. Och såklart har du rätt. Vi får ge oss en himla massa små insekter när vi äter bär och svamp och annat man kan plocka själv. Men man kollar ju ganska noga ändå.
Du har nog aldrig plockat ett bär eller en svamp själva.
Det har jag visst gjort. Plocka bär, jag är uppvuxen på landet för jag har massa bärbuskar. Där gick jag och nalla hela tiden. Ja, men sen har jag mitt första yrke var ju jordgubbsplockare.
Ja, ja.
En hel sommar plockade jag jordgubbar från nästan ingen ersättning.
Hur kunde jag ha så fel?
Man kollar ju ganska noga på sina bär. Åtminstone jag gör det. Jag inspekterar varenda hallon väldigt noga. Det kan vara så att jag har blivit retad av min familj hela mitt liv över hur noga jag inspekterar mina bär.
Ja, men
och fått tramsiga smeknamn som den lille kirurgen. Det kan ha varit så.
Mm, det kan också vara så att du jobbat med en kille i snart 30 år som heter Anders och som retar dig varje gång vi äter lunch. Hur noga du inspekterar varje sak du stoppar i munnen.
Men hur noga man än inspekterar så slinker det tyvärr igenom små insekter som jag äter. Detta vet alla. Men något man kanske inte tänker på eller inte vill tänka på är att det finns en massa insekter i mat man köper i butik också.
Såklart.
Och de finns framförallt i produkter som är malda eller som innehåller någon mald ingrediens. Alltså det mesta i en matbutik förutom just grönsaker och frukt.
Mjöl.
Och anledningen till detta är att i malda grejer så ser man inte insekterna. Producenterna kommer undan med det. Anders, om du hittar en halv kackerlacka i en burk jordnötssmör, då blir det en artikel i Aftonbladet. Mm. Hur kan det låta?
Jag var chockad och familjen kunde inte äta på flera dagar.
Ja.
Ska det behöva vara så här?
Exakt. Men när kackerlackan är mald så ser du inte den, Anders.
Nej, då äter jag upp den.
Inga rubriker i Aftonbladet. Men då tänker du, Anders, att det måste väl finnas lagar som reglerar det här.
Hur många kackerlackor jag får ha i maten?
Exakt.
Det finns det väl?
Det gör det. Men de förbjuder inte att livsmedel är kontaminerade av döda insekter. I många fall så är det här helt ofrånkomligt. De reglerar bara hur mycket insekter som får finnas i maten.
Hur kollar man det när det redan är malt?
Alltså med mikroskop, antar jag.
Ja.
Jag är seriös.
Ja.
Med mikroskop. Jag hittar inga gränsvärden från Livsmedelsverket. Så nu kommer jag redogöra för amerikanska Food and Drug Administration. Alltså FDA:s regler. Publikationen jag läser ur heter Åtgärdsnivåer för livsmedelsdefekter. Nivåer av naturliga eller oundvikliga defekter i livsmedel som inte utgör någon hälsorisk för människor. Jag läser ur den och här är triggervarning nu.
Aha.
För äckelmagade.
Aha.
Som jag. Nu blir det äckligt. Jag kommer inte själv kunna lyssna på vad jag säger här. För nu blir det äckligt.
Mm-hmm.
Vi börjar med kryddor. Mm. Mald kryddpeppar. Anders, per 10 gram mald kryddpeppar, hur många insektsdelar tror du får lov att finnas?
10 gram?
Mm.
0,1 gram?
Nej, så 30 insektsdelar får lov att finnas.
Jaha, i stycken?
Ja, alltså ett huvud eller en ben eller en insektsfot eller en bit av kroppen.
Ja, ja.
Och dessutom max ett hår från en gnagare per 10 gram. Det var väl äckligt?
Ja, ganska äckligt.
Mald svartpeppar, oj, oj, oj.
Aha.
Max 475 insektsdelar per 50 gram. Det är ju skitmycket.
Ja, men
det är ju typ hälften av...
Nej, men du tänker vad små de här insektsdelarna är.
Ja, men ändå 475 insektsdelar på 50 gram.
Ja, men ett ben, ett skalbaggsben kan säkert bli 9-10 delar.
Och max 2 hår från mus eller råtta per 50 gram. Spansk peppar får ha max 1 milligram däggdjursavsöndring. Alltså råttbajs per pound, alltså på 0,45 kilo. Mald paprika, max 75 insektsdelar per 25 gram. Max 11 hår från mus eller råtta per 25 gram. Curry, max 100 insektsdelar per 25 gram, mald kanel, max 400 insektsdelar per 50 gram. Så
kanel var ju nästan värst, va?
Exakt. Brevskrivaren Martin blank kryddorna, då får du i dig flest insektsdelar per gram om du äter mald kanel. Men om du vill ha i dig flest hår från gnagare,
jaha,
då är det mald paprika du ska äta.
Eller paprika.
Vi tar lite andra livsmedel, lite blandat. Här har fryst broccoli får ha max 60 bladlöss per 100 gram.
Ja.
Fruktjuice får ha max 5 flygägg eller en larv per 250 gram.
Ja.
Choklad, max 60 insektsdelar per 100 gram. Och max ett enda rått hår per 100 gram. Det är inte mycket. Ett rått hår per chokladkaka.
Nej, det var inte farligt.
Den vanligaste insekten i choklad, ja, vilket tror du det är då?
Det är nog bladlussen.
Det är kackalacka är rätt svar.
Ja, och det är dumma med det, om det är insektsdelar en kackalacka kan ju bli rätt stora delar.
Ja.
Men den är ju kokt då.
Kokt? Jag vet inte hur man tillagar.
Nej, men choklad måste väl vara varmt någon gång under processen.
Det tror jag också. Om man är allergisk mot choklad, så kan det i själva verket vara så. Detta är sant alltså, och relativt vanligt, att man är allergisk mot kackalacka.
Nu börjar det bli äckligt på riktigt.
Kaffebönor, max 10% av bönorna får vara angripna eller skadade av insekter. Pasta, max 225 insektsdelar per 225 gram, alltså en del per gram. Och max 4,5 hår från mus eller råtta. Och det här är inte från tillverkningen av pasta.
Nej.
Utan det är från vetemjölet. Och...
ja, durumvetet.
Jordnötssmör pratade jag om tidigare. Max 30 insektsdelar på 100 gram. Ja. Så en burk på 350 gram får innehålla 105 delar av insekt.
Ja, nu är det så mycket fakta så att det stoppar i huvudet. Du behöver inte dra fler fakta.
Ja, jag tar slutligen här då burktomater. Max 10 flugägg eller 2 larvor per 500 gram. För att sammanfatta.
Ja.
Vi äter insekter precis hela tiden.
Ja.
Vad vi än äter nästan. Alf Ekblad, som är professor i biologi.
Han äter insekter.
Det gör han. Han är professor i biologi vid Örebro universitet. Han säger att varje människa får i sig ungefär 1 kilo insekter per år av misstag genom maten. Och man kan tycka att det är äckligt, men det är ju inte giftigt.
Nej.
Tvärtom så är insekter en bra källa till protein. Och man får också i sig lite zink, järn och vitamin.
Och insekter är ju framtidens mat.
Ja, men precis, det har varit snack om det ganska många år nu tycker jag.
Mm.
Men i Sverige så har det ju inte slagit igenom.
Nej. Jag tror man måste rebranda det.
Förlåt?
Man måste nu rebranda det.
Till att det ska heta inte insekter, inte insektsmat.
Ja, men att om det hette så här skalbaggsprotein innan så får det väl heta så här.
Fantomemjöl.
Ja.
Kom hit fantomen.
Med det slagkraftiga namnet på framtidens mat, fantomemjöl, tackar vi för den här veckan. Och vi hörs igen redan nästa vecka, för då är det nästa vecka. Tills dess, skriv fler frågor till
fraga@andersochmans.se.
Och ha det så himla bra. Hej då!
Puss och kram!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.